Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du lyssnar på Ljudbokspodden, en podd från Aftonbladet Kultur. Med mig, Soraya Hashim. I det här avsnittet kommer vi rota i varför det finns en bild av att faktaböcker inte funkar som ljudbok. Stämmer den bilden? Och varför i så fall? Dessutom kommer vi såklart bokcirkla. Den här veckan har Anna Andersson, Hanna Olsson Berg och jag läst faktaboken Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba.
Anne-Maria tänder sin pipa och drar in. Familjerna ska ta båten till Finnsnäs, sen hästskjuts till renjorden. På den breda träbryggan står andra resenärer med sina mörka färglösa kläder och hattar.
Och jag kan lova er att vi tycker väldigt olika om den. Varmt välkomna till Ljudbokspodden. När man tittar på listor över vilken typ av böcker som folk lyssnar på är det inte så konstigt att böcker inom spänning och romance är populära. Det här är ju berättelser med driv. Någonting som är enkelt att hänga med i och där det inte gör så himla mycket om man skulle missa någon detalj. Men hur ser det egentligen ut på faktaboksfronten? Om man tittar på utbudet i faktakategorin på de olika strömningstjänsterna så är det lite som att hamna på typ midsommarfirandet i Slottsskogen i Göteborg. Alla får vara med och alla får plats. Ja, alltså kanske inte under en pandemi, men ni fattar vart jag är på väg här. Faktakategorin är oerhört bred. Böcker om artificiell intelligens, krig och palmemordet blandas med sommarpratarkåserier, David Batras bok om skoja notiser i tidningen och timmar och åter timmar av självbiografier. Men trots att det finns så mycket att välja på i den här väldigt generösa tolkningen av begreppet fakta som streamingtjänsterna har, så är det ju inte lika vanligt att fackböckerna blir stora succéer som spänningsromaner eller feelgood. I alla fall inte enligt Pelle Andersson, som är vd och förläggare på bokförlaget Ordfront, som ger ut väldigt mycket faktaböcker.
Om vi säger så här då, att en fackbok får liksom kämpa sig upp till att nå något slags break-even, eller så att den betalar sina egna kostnader och kanske ofta ändå gör det i slutänden, men det tar mycket längre tid. Medan många deckare och thrillers och feelgood-böcker, de rasar ju iväg och liksom betalar ju sen även annan utgivning som man gör. Så de går ju säkert 3-4 gånger bättre, eller liksom, ja, väldigt mycket bättre än fackböcker. Fackböcker har faktiskt generellt lite trögt.
Men det finns såklart undantag, menar Pelle. Särskilt sådana faktaböcker som det blir mycket snack om, som man ska ha läst. Då kan folk lyssna för att hänga med. Som till exempel Johanna Lärnebys bok Familjen.
Självbiografier och väldigt berättande och liksom, vad ska man säga, romanlik fackprosa. Det fungerar ju bra. Men ju mer liksom det blir fackbok av det, alltså ju mer siffror, ju mer diagram, ju mer abstrakta resonemang det är, ju svårare blir det för folk att hänga med och lyssna. Man kan ju inte sitta och anteckna, eller man har svårt att vika ett blad, eller du har svårt att få, tycker jag, den här, vad ska man säga, visuella bilden av vad någonting står på en sida och så, som kan underlätta när man ska liksom tänka och försöka formulera sig, eller när det ska fastna i huvudet.
Pelle menar att de som kan komma och lida av det här snarare är läsarna.
De som tror att de får liksom all litteratur genom att ha ett abonnemang på en streamingtjänst, den kommer ju att känna sig kanske lurad, eller den kommer inte att få all litteratur. För det är mycket litteratur som inte kommer att finnas som ljud. Jag tycker att folk ska liksom kanske också börja fundera på, om man nu har ljudböcker och man vill att det ska vara en bredd i det, då får man väl också kanske försöka lyssna på sånt som utmanar en och se om det funkar, och liksom även tänka på ibland ljudboken kanske som någonting man också gör för att faktiskt lyssna på en ljudbok, inte medan man gör något annat, och då kanske också koncentrationen ökar och man kan lyssna på sånt som är mer abstrakt eller är lite svårare att ta in.
Mm. Så om man som ljudbokskonsument vill ha bredd, då måste man också lyssna brett. Men hur kan faktaböckerna låta då? Ja, brett.
I Sverige har vi en av världens mest generösa föräldraförsäkringar. Vårdnadshavarna får 240 dagar var från Försäkringskassan för att ta hand om barnet. För 180 av de här dagarna får de 77,6% av sin ordinarie lön. Och ofta mer från arbetsgivaren via kollektivavtal.
Där vägmärket väjningsplikt är uppsatt, har du väjningsplikt mot fordon på den korsande vägen. När du närmar dig korsningen ska du sakta in i god tid för att visa fordon på korsande väg att du har väjningsplikt.
Men i mitt arbete med olika sexualbrottsmål i Sverige blir det allt tydligare att det finns en minst lika seglivad och fördomsfull mytbild kring manlig sexualitet. Det är bilden av den kåta mannen som inte kan tänka själv, som inte kan ta ansvar för sina handlingar. Som om en man som får lite napp, det vill säga en flört, slutar att fungera intellektuellt och förnuftsmässigt.
Homo erectus, homo ergaster och neandertalarna plockade vildfikon och jagade vildfår utan att bestämma var fikonträden skulle slå rot, på vilken äng en fårjord skulle beta. Eller vilken getabock som...
Där hörde du Praktika för blivande föräldrar av Agnes Wold och Cecilia Schrapkowska, inläst av Agnes Wold. Körkortsboken av Svea Trafikutbildning, inläst av Johan Svensson. En riktig våldtäktsman av Katarina Wenstam, inläst av Alexandra Rappaport. Och Sapiens av Yuval Noah Harari, inläst av Rolf Rangnert. En som har koll på hur faktaböckerna lyssnas på bland streamingtjänsterna är Magnus Nytell, som är Chief Content Officer på Nextory. Alltså han är ansvarig för böckerna hos dem. Han har ett annat perspektiv på hur faktaböckerna går än Pelle på Ordfront. Men det beror fortfarande på vilken typ av faktaböcker vi pratar om.
Alltså det finns ju något som heter narrative non-fiction, det vill säga alltså berättande sanna historier. Så man tar Ålevangeliet som fick Augustpriset förra året till exempel som bästa fackbok. Den har ju gått jättebra. Det handlar ju om ålarnas liv. En sån typ av bok går jättebra.
Och vad innebär bra i det i ljudbokssammanhang?
Ja, men det innebär ju att det blir en av de mest populära och lyssnade böcker. Jag har inga exakta siffror, men det, nej, men det menar, är jättestort.
Så här snarare. Hur bra i jämförelse med böcker i andra kategorier?
Ja, kan gå jättebra. Alltså lika bra. Sen när man tar... Alltså, den typen av böcker går lika bra som spänning, som thrillers och deckare och annan skönlitteratur. Så går den typen av böcker lika bra, skulle jag säga. Och true crime, sånt som baseras på verkliga brott, är också jättestort. Men om man då har mer nischade faktaböcker om geografi eller historia och så, då är det ju svårt. För det lämpar sig ju inte riktigt lika bra som att lyssna på. För man måste ju vara sjukt koncentrerad och memorera årtal i en historiebok eller någonting sånt där. Men där faktaböcker som... Man kan säga, som har man ett problem och vill ha en lösning. Det vill säga, hur gör jag min hund gladare? 10 sätt att somna bättre på kvällen. Den typen av faktaböcker går jättebra. Det är poppis, det är superpoppis.
Magnus berättar att förlagen såklart själva bestämmer vilka böcker som ska göras till ljudböcker. Och att vissa helt enkelt inte lämpar sig.
Så om man tar en bok om att träna till exempel, så ska man liksom ta sig från början till slut. Men det är kanske inte så man läser faktaböcker. Faktaböcker läser man ofta att man går in i ett kapitel som handlar om hur jag får större biceps. Det kanske man tittar på. Man sitter liksom inte och läser från första ordet till sista ordet, från perm till perm, utan man dyker ju in i det som är relevant. Därför så behöver man liksom få hjälp att komma direkt till ett problem som har en lösning. Då blir det bra.
Vad finns det för lösningar på det problemet då, tänker du?
Att inte den typen av böcker blir så bra som ljudböcker.
Mm.
Ja, men det tror jag man får också acceptera.
Okej, så träningsboken kanske inte funkar så bra. Men det finns också en mittemellanlösning.
Man kan ju tänka sig att förlagen gör om en faktabok som handlar om dimman vid Lützen och anpassar det till ljudboksformat. Och det vill säga att göra det mycket kortare, göra det mycket tydligare, man redigerar om hela boken. Det är också ett väldigt, väldigt stort jobb för ett förlag och för en författare att anpassa en bok.
Finns det några tekniska möjligheter kring det där som ni har tänkt på?
Ja, men då är det ju återigen så är det förlagen som får välja att göra en sån bok. För det finns ju kombinerade, alltså en kombinerad e- och ljudbok. Det finns flera stycken. Och vi har, på Nextory har vi flera hundra kombinerade e- och ljudböcker. Men det är oftast barnböcker. Men det kan man absolut tänka sig att göra även i på faktaböcker.
Så vad beror det på då? Det här med att krångliga faktaböcker kan upplevas svåra att ta in. Det finns en tanke som man ofta hör när man pratar om hur vi människor tar in information. Jag har ofta hört den i samband med diskussioner om undervisning i skolan. Ni vet den här om att man har olika lärstilar. Att vissa är visuella, alltså de lär sig bäst genom att läsa. Att andra är auditiva, de lär sig bäst genom att lyssna. Och att en tredje kategori lär sig bäst genom att göra och utföra. Anita Norlund är professor i pedagogiskt arbete på Högskolan i Borås. Och hon är särskilt intresserad av myter, trender och tidlösa ideal i utbildning. Och hon menar att den här tanken om lärstilar, den är bull.
Det är helt klart en myt. Den har överprövats i många olika sammanhang. Man är helt säker på att det inte är så att vi har olika lärstilar. Det går inte att processa någonting bara visuellt eller bara auditivt, utan de två står alltid förbundna med varandra, precis som andra sinnen gör. Så det är verkligen en myt.
Naturligtvis finns det ju undantag, till exempel om man inte kan se eller höra. Samtidigt är det ju så att många ju faktiskt upplever att det är svårare att ta in information på ett sätt än ett annat.
Det handlar kanske om en vana och att vi inte är vana vid att processa det vi lyssnar på samma vis som när vi processar det vi läser. Om vi läser en faktatext är vi vana vid att göra från skolan, och då kanske vi har fått frågor till, eller vi har fått uppmuntran att samla likheter och skillnader i ett Venn-diagram till exempel. Just det kanske vi inte så ofta har fått träna på, att processa det lyssnade, och därför är vi inte vana vid att göra någonting annat än att bara lyssna rakt igenom.
Så hur ska man tänka istället då?
Snarare kan man se det som att en ljudbok och en så kallad vanlig bok har olika erbjudanden att ge, och att man ska utnyttja de erbjudandena som är.
Och nu får ni hålla i er, för nu ska vi till fågelskådarnas värld.
Det är ju inte så lätt att säga vad som är det bästa sättet att presentera fakta på. Det skulle vara lätt att tänka sig att ljudboken är överlägsen för att lära ut fågelläten. Där kan man ju spela upp läterna. Men det är ju faktiskt lite mer invecklat än så. För det verkar inte vara som så att man lär sig fågelläten genom att bara lyssna på ett inspelat ljud. Utan det som verkar vara den multimodala semiotiska resurs som fungerar bäst, det verkar vara att man har verbala liknelser. Till exempel så säger man att Strandsgatan låter kubik, kubik. Och vad som tyder då på att inte några skulle lära sig bättre genom att läsa hur it du it, eller några skulle lära sig det bättre genom att höra lätet uppspelat, det är att i stort sett samtliga ornitologer verkar använda det här liknelseknepet. Det verkar vara som om ornitologerna kanske outtalat faktiskt har hittat den bästa multimodala resursen. Och då funkar ju det att skriva det här med kubik, kubik i en tryckt bok, men det funkar ju också att berätta om det i en ljudbok och kanske samtidigt där då spela upp det här lätet. Där tror jag att den kombinationen med att spela upp Strandsgatans läte och samtidigt säga kubik, kubik, där har naturligtvis ljudboken med största sannolikhet en fördel, ett försprång.
Så helt enkelt, det bästa sättet att lära ut något och att antagligen ta in någonting är en kombination av så kallade multimodala metoder. Multi betyder många och modal betyder uttryckssätt. Så var ligger svaret i hur man gör faktaböcker mer lyssningsvänliga? Magnus på Next Story, han pekar ju på att man kan korta och anpassa vissa böcker. Och om vi tänker på det professor Anita pratar om multimodala metoder, då skulle man ju kunna tänka sig att till exempel ta inspiration från barnböckernas värld och göra kombinerade ljud- och e-böcker. Ytterligare ett alternativ är det som poddtjänsten Acast gjorde för redan 7 år sedan, när de lanserade möjligheten att lägga in bilder och länkar i poddspelaren, så att den som lyssnade också kunde titta på bilder på det som berättades. Exempelvis, om man lyssnade på podden Spår om Kajlina-fallet så kunde de komplettera en del av berättelsen med bilder från förundersökningen, vilket gjorde allting väldigt mycket tydligare. Så tekniskt sett är det ju möjligt. Enligt Magnus på Next Story så ligger det här ansvaret på förlagen, som ju borde ha ett intresse för det här.
Förlagen har ju nu bara de senaste åren börjat tänka, ah, det är på ljudböcker vi kan växa, här har vi en potential. Och då behöver det liksom nå in i en förläggares naturliga arbetstänk och också författaren och tänka, just det, vi kan faktiskt göra en ljudbok direkt utifrån det här materialet. Och då kan man växa och göra faktaboken mycket, mycket större och viktigare i samhället.
Men om vi går tillbaka till Pelle Andersson på Ordfront så säger han så här.
Alltså, vi som ger ut seriös facklitteratur, vi ser ju inte heller att de rasar som pappersböcker. Förstår du? Det är ju inte så att vi har tappat massa köpare för våra tyngsta fackböcker. Utan de går ju fortfarande bra som pappersböcker. Vi behöver ju inte ge ut dem som ljudbok om vi inte vill. Eller om vi tror att det inte blir ekonomiskt lönsamt. Om vi får ut den i papper och det bär sig, då räcker ju det för oss.
Så kanske kommer vi inte längre just nu. Ljudboksbranschen är inte så gammal och den utvecklas ju ständigt. Så om 10 år kanske vi sitter där allihop.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hoppa med periodiska systemet i ljudform och tycker att det känns helt normalt och superpedagogiskt. Eller så är det en skitdålig idé. Det kanske aldrig går. Oavsett hur det blir i framtiden så får vi ta och släppa det här ämnet för nu. För här i Ljudbokspodden är det dags att bokcirkla. Varje vecka så dyker panelen och jag in i en ljudbok. Och den här veckan så har jag med mig Aftonbladets breakingchef Hanna Olsson Berg och kulturredaktör Anna Andersson. Varmt välkomna.
Tack så mycket. Tack.
Vi har lyssnat på Elin Anna Labbas Herrarna satte oss hit.
Elin Anna Lambas bok Herrarna satte oss hit började som ett privat projekt där hon ville ta reda på mer om sin farfar och hans mamma som tillhörde en sameby i nordligaste Sverige. 1919 kom Sverige och Norge överens om en renbeteskonvention som innebar att de svenska samer som rörde sig med sina renar över gränsen mellan Sverige och Norge fick lämna de norska delarna. Men de svenska myndigheterna tyckte det blev för många renar på samma plats och började förflytta samer inom Sverige. Fler än 200 familjer med 30 000 renar tvingades söderut. Däribland Elin Anna Labbas familj. I sin bok berättar hon historien ur de tvångsförflyttades perspektiv. Hon varvar intervjuer, brev och utdrag i dokument med jojktexter och egna betraktelser. Boken har även getts ut på nordsamiska. Herrarna satt oss hit fick Augustpriset för årets fackbok 2020. Den är 3 timmar och 34 minuter och läses av Elin Anna Labba själv.
Anna, vi börjar med dig. Berätta om dina känslor för den här boken.
Jag blev ju väldigt drabbad av den här boken, måste jag säga. Jag tillhör ju dem som så här, yrvaket de senaste 10 åren kanske har börjat förstå hur svart samiska historien är i Sverige och hur konstigt det är, därför att de är ju en del av Sverige. Och jag tror att jag blir extra berörd för att jag är uppvuxen i Norrbotten. Jag gick i skola i Norrbotten där det finns mycket samer, och det är slående att vi inte fick lära oss någonting om samisk historia när jag gick i skolan på 80-talet.
Jag vet att du var väldigt taggad på att vi skulle läsa den här boken, och vad var ditt förslag?
Ja, det stämmer.
Hanna då, vad hade du för ingång på boken och temat?
Men jag är ju mer från det blir ju lite södra delar av norra Sverige, ifrån Jämtland, och det är ju då sydsamiskt område. Och det var ju samma sak för mig, lärde mig ingenting i skolan i stort sett. Det enda man hörde var väl fördomar om samer egentligen.
Och då är du ändå, vadå, 15 år yngre än mig?
Ja, nej, men det var väldigt, väldigt dåligt med info. Så att jag tog mig an den här boken också med så här, vad kommer jag få lära mig? Det kändes ju väldigt kul att testa en fackbok också.
Mm. Och hur blev det?
Nej, men tyvärr blev jag lite förvirrad. Mm. Jag fick googla ganska mycket och sätta mig in i saker. Tyvärr, det är ju bra för det väckte mitt intresse, för att de här historierna är så starka. Men det var svårt tycker jag att få sammanhanget. Vad är det som har hänt? När? Varför? De här basfakta hade i alla fall inte jag med mig in. Så då tycker jag att det var svårt att hänga med.
Mm. Jag håller med om det, samtidigt som jag blev ju helt drabbad av de här historierna. Jag tyckte det här var skitbra, måste jag säga. Mm. Samtidigt som jag erkänner att efteråt så började jag ju också googla och läsa på Wikipedia och liksom... Ja, just för att få stommen till berättelsen. Mm. Och jag tror att jag hade fått den bättre om jag hade läst. Alltså det var lite extra svårt att hänga med för att jag lyssnade istället för att läsa det själv.
Mm. Alltså, jag måste erkänna, jag kände mig så fruktansvärt puckad när jag lyssnade på den här boken. Alltså, jag har sällan känt mig så dum som när jag lyssnade på den här boken. Och så här, jag kan inte så mycket om tvångsförflyttningarna, men var väldigt taggad på att lära mig. Men tyvärr så gick väldigt lite av, som ni är inne på, helheten, sammanhanget in. Jag tänkte att jag skulle läsa den då istället innan vi skulle sätta oss här och diskutera. Men producent Martin sa att jag inte fick. För att...
Ja. Råare upplevelse.
Ja, du förstör hela idén.
Jag får läsa den sen. Men på tal då om den här begripligheten. Vad är problemet liksom, i den här boken som ljudform?
Det består ju av 3 delar. Dels är det ju berättelser där hon gestaltar i presens de här familjernas upplevelser. Och det är ju de som jag tyckte var så väldigt bra. Sen är det ju också intervjuer som hon själv har gjort eller som hon har samlat in, som andra har gjort. För många som var med om det här lever ju inte längre idag, så det är liksom gjort sedan tidigare.
Det här var liksom 20-tal,
ja,
skulle jag säga.
Ja, precis. Det här var på 20, en bit in på 30-talet kanske. Och sen är det en tredje del som består av liksom där hon har gått tillbaka till protokoll och så sett vad skrev myndigheterna, hur uttryckte sig lappfogdarna och allt det där. Liksom. Och när man lyssnar så är man inte riktigt med på övergångarna mellan de här. Alltså, de här berättelserna, de hänger man med. Men sen går det över i intervjuer som alltså är gjorda decennier senare. Och det är inte alltid man är med i de övergångarna.
Nej, det är lite svårt det där med att hänga med. Vem är det som pratar nu? För i och med precis. Att allting är jag-form hela tiden, förutom när hon berättar om, då kom myndigheten fram till detta.
Ibland är det ju också hon själv väl som är jag.
Ja.
Min morfar, ja, alltså min precis. Morfar, min farfar. Och då blev jag ännu mer förvirrad. Mm.
Mm. Ja, hon börjar ju där i sin egen precis. Släkts berättelse.
Och det är ju många namn också, vilket alltid är väldigt svårt.
Ja, och det är många namn, och det i för sig tyckte jag var en pedagogisk poäng, därför att de har ju sina samiska namn och sina svenska namn. Mm. Alltså deras namn översätts ju också till svenska. Mm. Vilket som sagt, jag tycker är en pedagogisk poäng, att de fick inte ens behålla sina samiska namn, utan de fick svenska namn.
Mm. Jag kände lite grann att det här påminner om när jag såg Mulholland Drive på bio. Och
tumlade ut efteråt. Vad var
det?
Det var bra. Jag vet att jag gillade det, men jag vet inte vad det var. Och så gick jag och såg den här på bio med en kompis som sa, va? Fattar du inte? Jag fattar allt. Mm. Och så känner man sig ännu dummare.
Liksom. Nej, men det är svårt, och jag tycker också introduktionen gör det väldigt svårt, för hon kastar sig ganska snabbt in i dåtiden. Och jag hade liksom behövt, jag vet inte, men bara kanske ett startkapitel med så här, det här är det ni kommer få höra, jag har gjort det här. Alltså
du spelade sig då och då, där,
ja, men,
och där.
Precis.
Jag saknade, vilket ju inte funkar alls i en ljud, en karta hade jag velat ha. Man hade velat se vart de, för de här familjerna som tvångsförflyttades, förstod jag ganska sent, det var ju verkligen i absolut nordligaste Sverige och Norge som de rörde sig, och så fördes de ner, och några hamnade ju ända ner i Västerbotten, och Västerbotten är i norra Sverige, men efter ett tag så fattade jag, herregud, det är typ 100 mil de fick gå.
Mm.
Och det är en helt annan geografi. Liksom. Ja, och det är helt,
ja. Så en karta.
En karta jag och bilder på, och liksom ett sånt register som när man läser en fantasybok. Man skulle vilja se alla de här människorna med liksom porträtt. Och
det hade ju tekniskt sett kunna gå, men förlagen liksom inte riktigt där än.
Jag hade velat haft olika röster som läste de olika historierna faktiskt. Jag älskar hennes röst, men det hade varit otroligt skönt om när det är intervjuer eller när de pratar,
det hade kunnat bli tydligare,
det hade blivit tydligare, tror jag.
Ja, men det ska hon ha, hennes röst är magisk.
Ja, det är en fantastisk inläsning.
Det hade kanske kunnat underlätta egentligen bara om inför varje sån intervju, här kommer en intervju med, eller liksom bara någonting som bryter av, som gör att man hänger med.
En påa,
exakt.
Som det heter på radiospråk.
Exakt. Hanna, vi kan väl börja med ditt klipp som du har med dig.
Mm.
Vad är det vi ska lyssna på?
Vi ska lyssna på en beskrivning med väldigt många samiska uttryck, som det är mycket av.
Jona tar stor kniven och drar bort snön från Akjonas botten. Den tjocka kåta duken är ihopvikt och stängerna är fastsurrade längst bak i rajden. En sotig, lite bucklig kaffepanna är det sista de packar ner. Gusto Inga värmer en rund slät arransten som hon har plockat under en nerblåst tall. Hon tar av sig handskarna och känner efter så den inte är för varm. Sen sätter hon stenen i barnens ruaugo.
Mm, det är ju... Just här var det ju tätt med samiska uttryck, men det försvårar ju också lite grann lyssningen, tycker jag, att man inte förstår vad alla ord betyder. Man lär sig ju några ord ändå. Och det är ju mäktigt.
Mm. Ja, jag tänkte inte på att det var så mycket samiska ord först efteråt. För efter jag hade lyssnat så googlade jag som sagt lite fakta och sen lite grann om boken och sådär. Och då var det många som påpekade det, att det var så mycket samiska ord. Jag tänkte inte på det. Jag förstår ju verkligen inte samiska, men jag tyckte att man förstod av sammanhangen vad det var.
Mm, ganska ofta, inte alltid tyckte jag. Men ju längre jag lyssnade, desto lättare blev det att förstå också. Och det kan ju också finnas en pedagogisk poäng med det. Och så här, varför kan jag inte de här orden då?
Mm. Exakt.
Och varför kan inte vi de några ord?
Men Akja och Ride kan du väl, eller?
Nej, jag hade aldrig hört talas om det förut.
Det kanske är mitt.
Jag är fortfarande osäker på vad det är för någonting, men det låter
jättekalla pulka.
Ja, exakt.
Och Riden är liksom hela ledet av karavan.
Ja, du kunde
ju visst, ja. Men ja, det här bidrar ju kanske lite också till den här att man känner att det tar lite en stund.
Innan man kommer in i det liksom.
Ja, men precis. Dels vissa ord, men sen också, jag kan ingenting om renskötsel. Så att det var många ord som även var på svenska som jag inte så. Men verkligen håller med dig, Hanna, om att man kommer ju in i det. Alltså, och det ger ju man lär sig ha lite tålamod på något sätt i den
Plus
här lyssningen.
Att många orden är så väldigt mjuka och sköna att lyssna på. Alltså igen, hon läser, det är så mysigt.
Ja, det är det.
Ja, men de här diktpartierna, eller jojken är det väl en del också. Det är ju så vackert.
Mm. Det är det. Och samtidigt lite frustrerande att det inte är översatt. Mm. Men ja, som sagt, igen, en pedagogisk poäng kanske. Mm. Mm.
Ja.
Det, man får känna sig som storsvensk. Ja. Alltså, man, ja, man förstår ju att man tillhör herrefolket.
Nu är det vi som är på utsidan.
Ja.
Ja, det kan vi väl ha. Mm. Hur kändes det att lyssna på en fackbok? Till skillnad från, ja, en
alltså, jag tänker att det här var väl en ganska speciell fackbok, just i och med de här berättelserna i presens. Liksom.
Det är ju så känslosam.
Ja, precis. Så att jag tänkte inte så mycket på det som en fackbok, förutom då det här som vi redan har sagt, att efteråt så förstår jag att nej, men jag, det är några luckor i själva faktan som jag hade behövt också. Så att det var väl en ganska otypisk fackbok kanske.
Ja, precis. Den lär en ju saker, men det är inte riktigt bara syftet att man ska lära sig något, utan man ska faktiskt känna saker också. Mm.
Ja, verkligen.
Anna, vad har du med dig för klipp?
Jag har med mig ett klipp som bara, de är på resa söderut. Det var bara ett sånt exempel på också ett vänt perspektiv. Att i vanliga fall när man läser svensk historia så är ju samerna the outsiders. Och här är ju deras berättelse, här är det de som är subjekt.
Anne-Maria tänder sin pipa och drar in. Familjerna ska ta båten till Finnsnäs, sen hästskjuts till renjorden. På den breda träbryggan står andra resenärer med sina mörka färglösa kläder och hattar. De äldre barnen hjälper till att bära ut säckar, gissaj och spaggot. Alla seldon och packkistor som renarna har burit ska nu med båten. Deras plats är som vanligt på däck utomhus. De sätter sig med valparna och de små i famnen. Från havet ser de flyttleden och fjällen som den följer. Där är Nuevevaari och sluttningarna kring Värtavaaras där kåtorna ligger. Voi, de här markerna. Havsriket, det salta vattnet. Anne-Maria sveper yllersalen om sig och håller Anne varm i sina armar. Kvinnornas spetsmössor lyser vita i solen. Hon tänker, ip min seuni, ge dem välgång tills de ser havsriket nästa vår.
Alltså, här är då samerna som kommer och så ser de andra människorna i sina mörka, tråkiga kläder. I liksom en vanlig svensk historia så skulle det ju vara, och där var samerna i sina färgglada kläder. Mm. Så det är liksom ett perspektivbyte här.
Hon är otroligt bra på att skapa bilder.
Mm. Tycker
jag.
Vad känner ni att ni lärde er av herrarna satt oss hit?
Att tvångsförflyttningarna ägde rum.
Mm, mm, mm.
Ja.
Det är den största insikten,
ja,
tror jag.
Faktiskt. Och att det är så pass nära i tid. Och det här är ju åren, det sammanfaller ju delvis med, ni vet, skallmätningarna och allt,
ja,
det där.
Ja. Jag fattar inte att det inte blev revolution i Sverige. Alltså att inte de åkte och vände upp och ner på riksdagen. Liksom.
Ja. Ja, alltså det är ju, de försökte protestera, det är ju så sorgligt. Ja, några så som till och med åker ner och någon söker upp kungen,
ja, ja,
och försöker få, alltså enskilda familjer som försöker få anstånd att inte behöva flytta. Ingen familj som pekades ut slapp undan. Alla skickades iväg.
Ja.
Otroligt sorgliga historier.
Ja, det är
fruktansvärt. Men det säger väl någonting om synen på samer.
På samer, ja.
Mm. Men visst nämnde hon det precis i slutet av boken att detta pågick ju till och med 50-tal?
Ja. Jag tror, alltså, huvuddelen var väl under 20-talet och in på 30-talet, men jag tror att det är enstaka fall. Och att det blev liksom att några av de här familjerna som tvångsförflyttades, de kom liksom inte till ro, eller om man ska säga, förrän in på 50-talet, där de faktiskt fick en fast boplats.
Mm.
Och sen en annan sak som jag tänkte på, som också en sån stor svensk syn, en sån självklar sak, att hur man såg på samer som ett nomadfolk. Och så tänkte man att ett nomadfolk har inget hem. Det var en sån där insikt. Det är klart de har hem. Mm. Det är klart de har sina platser. Mm. De hade sina leder. Det var en sån där, ja, men det är klart att de har hem. Liksom. Att de också har hemkänsla. Det var så...
Och den beskriver hon så himla bra. Ja. Den liksom relationen till det här fjället, den här skogen, den här marken. De här leder. Alltså det är liksom...
Och sen när de kom till platser och marker som de inte alls kände igen och som de skulle försöka få sina renar att stanna på. För renarna försökte ju också bara vända om
hela tiden. Alltså det är så hemskt.
Dra norrut. Det var så hemskt och så många renar som försvann.
Och ett sånt eländigt liv som det var på massa sätt, ja, också. För jag tycker också, alltså, en extra bonus poäng är ju att hon lyfter kvinnor och barn hela tiden i hela boken.
Ja.
Alltså det är så sorgligt med de här barnen,
tvillingparen
som skiljs åt. mammorna som gråter ner i sjalen liksom.
Mm.
Det beskriver hon ju så himla bra också. Det här, jag vet inte, men den här inställningen att en fjällbjörk böjs bara, den knäcks inte. Alltså det är någonting väldigt starkt tycker jag.
Vad känner ni att ni tar med er från den här upplevelsen?
Nej, men jag tänker att det här att det är ju verkligen en del av Sveriges historia och att det är så självklart att det borde ingå i all historieundervisning. Liksom, det här är ju också Sverige. Det är obegripligt att inte ha gjort det. Det är verkligen det.
Vi har varit inne lite på att Elin Anna Labba själv läser in boken. Jag hör på er att ni tycker om den. Ni verkar för.
Mm. Vi är för.
Mm. Ja, jag är också för. Mm. Men hade den varit bättre eller sämre på något annat sätt om någon annan hade läst in den? Vad hade varit för- eller nackdelarna med det?
Jag tror att att det är otroligt viktigt att det är en samisk person som kan uttala alla de här samiska orden. Det är ju helt avgörande. Samtidigt tyckte jag Hanna hade en poäng i att liksom just det här intervjuerna, där hade man kunnat använda fler röster kanske, för tydlighetens skull.
Mm. 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 Och skulle ni rekommendera någon att lyssna på denna boken, och vem i så fall?
Den som är intresserad av historia. Och det är ju ganska många.
Det är ganska många.
Mm. Jag kanske hade rekommenderat dem att läsa den istället för att lyssna på den.
Men det kan jag hålla med om.
Men det kan jag ju inte säga. För jag tänkte faktiskt att jag ska sätta mig och läsa den nu.
Ja, men jag tänkte samma sak.
Ja. För jag vill verkligen förstå det här. Men...
Och också att när jag läste om boken så var det så många som påpekade hur vackert formgiven boken är. Så nu måste jag se den här boken.
Nej, men den är
och så kanske man får en karta, jag vet inte.
Nej, men jag hoppas det. Ja. Nej, men den är ju jättepoetisk. Mm. Så att man kan ju också använda den för att vaggas in i en stämning som den finns ingen annanstans. Alltså man lyssnar på mycket poddar och det bara är något surr, man lyssnar på P1, alltså det låter på ett helt annat sätt än någonting annat som man lyssnar på, så vill man bryta av sina lyssningsmönster så är det här en väldigt bra bok.
Tack så jättemycket Hanna och Anna för att ni var med här i Boksäcken.
Tack själv.
Tack.
Ljudbokspodden är slut för idag. Vi som har gjort programmet är producent Martin Ågård. Panelen bestod av Anna Andersson och Hanna Olsson Berg. Och jag heter Soraya Hashim. Ljudbokspodden är en produktion från Aftonbladet Kultur. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.